Där blev det några fler stolar tomma. Allt är härligt att se på ett sätt. Yes, nu har det blivit dags för predikan med andra ord. Och här i Citykyrkan så är vi inne i predikotema som vi kallar för älskade församling. Från olika vinklar och perspektiv så klurar vi den här hösten på det här med församling. Och dag när det är ändå i allhelgona helgen så tänkte jag tala om församlingen som bärare av hopp. Och det är ett hopp som är mycket större, starkare och egentligen bredare än tanken att vi kommer till en himmel när vi dör. Är det något som vi behöver i en tid som denna så är det kanske hopp. Det finns ju mycket i vår värld och i våra liv som gör att man lätt kan känna hopplöshet. I alla fall jag. Vi har en upptrappad våldsspiral i vårt samhälle som emellanåt kommer ju väldigt nära. Vi har en klimatkris som är som något mörkt moln någonstans man helst vill lite ignorera. Det finns krig och konflikter som det är svårt att se en snabb lösning på, för de sträcker sig så långt bak i tiden också. Och i våra egna liv så brottas vi med sjukdomar i våra kroppar, med psykisk ohälsa, med familjemedlemmar som har det jobbigt och så vidare och så vidare. Livet gör det ibland lätt att känna lite hopplöshet, kan jag tycka. Och hopplöshet har ju en tendens att förlama oss. Vi känner oss maktlösa. Och det är liksom en upplevelse av att man sitter fast i någonting svårt som man inte riktigt ser hur man ska komma ut ur. Det är liksom en känsla av att det spelar kanske inte någon roll vad jag gör egentligen, för det är redan kört. Så är det någon annan som kan känna så, eller är det bara är det bara jag? Om ni nickar några. Ja. Så vår värld behöver hopp. Vi behöver hopp. Och som Guds församling så behöver vi påminnas om det hopp som vi faktiskt är bärare av. Så jag ska idag försöka göra en liten rundvandring i det kristna hoppet. Så. Och sammanfattningsvis så kan man säga att det kristna hoppet, det är inte rotat i våra nuvarande omständigheter. Det är inte där vi hämtar vårt hopp. Utan det kristna hoppet är grundat i vem Gud är, i hans karaktär. Att han är god, att han är trofast och så vidare. Och det är också grundat i Guds löften. Hans löfte att rädda och upprätta sin skapelse. Det är Jesu uppståndelse, brukar man säga, som en försmak på den framtid som vi väntar på, som Gud har lovat. Det är sammanfattningen, men nu ska jag göra ett lite längre utlägg. För jag har lite mer tid på mig. Jag tänker att Bibelns övergripande berättelse är en berättelse om hopp. Det handlar om en Gud som har valt att inte lämna skapelsen åt sitt öde, utan som har satt igång ett projekt, en plan att liksom upprätta det som är trasigt i tillvaron. Det målet för detta projekt är en allomfattande frid och helhet i alla relationer. I relationen mellan människan och Gud, i relationen mellan människor emellan och också relationen med naturen eller med skapelsen. Och den avgörande händelsen i den här berättelsen som Bibeln målar upp då, det är ju när Jesus kliver in på scenen, när Gud blir människa. I sitt projekt att upprätta frid och helhet så tar Jesus på sig synden och dess konsekvenser. Alltså det som Bibeln pekar ut som liksom grundorsaken till att världen ser ut som den gör idag med sin trasighet och brustenhet. Jesus tar på sig synden och dör på korset, så bryter han också syndens liksom maktgrepp över världen, kan man säga. Över historien. Och Bibelns berättelse slutar ju inte med Jesu död, utan Bibeln hävdar också att Jesus uppstod från de döda, vilket är någonting som förändrade allt. Uppståndelsen från de döda var på Jesu tid, de judar som trodde på uppståndelsen, så var det något man tänkte höra till tidens slut. Alltså till historiens eller berättelsens slut. Och att Jesus då uppstår mitt i den pågående historien, det liksom skakar om allt i den här tidslinjen i berättelsen. Plötsligt så kommer ju liksom framtiden in i nuet. Så i och med Jesu uppståndelse så är historien inte längre riktigt densamma. Jesus fick makt över historien och har på ett sätt liksom fört historien till sitt mål. Man brukar säga att han regerar framifrån. Den uppståndne Jesus är på ett sätt redan i framtiden. Jag brukar säga att Jesu uppståndelse har på ett sätt spoilat slutet på berättelsen. Och det här innebär ju att vi då som lever efter Jesu uppståndelse lever i två tidsåldrar, ett begrepp som Bibeln använder. Vi lever ju fortfarande i en tid där mänskligheten på olika sätt lider och det Guds skapelse också suckar ju väldigt djupt. Men vi lever faktiskt också i en tid där Jesus har öppnat upp en väg för oss att redan nu på olika sätt få smaka den här framtiden som Gud har lovat med dess frid och helhet och upprättelse. Vi lever i en form av skärningspunkt mellan en verklighet där Gud redan nu upprättar det brustna, men också den verklighet där tillvaron i vår värld fortfarande är trasig och bryts ner. Jesu uppståndelse har liksom placerat världen i en dramatisk brytning, kan man säga, mellan en fantastisk framtid som redan nu är verksam i tiden, men som ännu inte är fullt förverkligad. Och det är något som Bibeln menar då ska ske när Jesus kommer tillbaka. Och det är här vi lever våra liv, i denna mellantid av redan nu men ännu inte. Och ett annat sätt att tänka på det här begreppet är att säga att vi lever i vårens årstid, vilket jag vill poängtera i den här predikan. Ett tecken på att våren har kommit, att sommaren då är på väg, det brukar man säga är bland annat vårens första blommor, eller hur? De kan ju blomma och bli synliga trots att snö fortfarande ligger kvar på marken, eller hur? Det finns liksom lite olika vårtecken som vittnar om att sommaren är på G nu. Och även om ny snö kan komma tillbaka i aprilvädret, vilket det alltid brukar göra någon anledning, ganska prick på dagen. Men så vet vi ju att vintern oundvikligen faktiskt går mot sitt slut, eller hur? När vi ser dessa tecken. Och på liknande sätt som vårblommor så kan man säga att Jesu uppståndelse, det är tecknet på att något nytt faktiskt är på väg. Och delvis redan har kommit så. Jesu uppståndelse är tecknet på att sommaren oundvikligen är på väg, är på G. Så vi lever i vårens årstid, kan man säga, och där det kristna hoppet då handlar om att det är att lita på Gud och hans löften om den kommande sommaren. Men också att leva sitt liv utifrån insikten om att sommaren faktiskt är på G. Så låt oss gå till en av de texter i Bibeln som kanske tydligt målar upp en glimt av sommaren och det här löftet om den tid som kommer. Och det är Uppenbarelseboken 21:1-5. Och först så ska man ju notera att när vi läser från Uppenbarelseboken så är ju den skriven i en genre som vi inte är vana vid. Så, vilket gör att den kan vara ganska svår att tolka emellanåt. Den innehåller mycket bilder och symbolik som inte alltid ska läsas helt bokstavligt. Så, men man kan säga att författaren Johannes som har skrivit Uppenbarelseboken, han har ju skrivit den med syftet dels kanske att berätta ändå vad som ska hända i framtiden när Gud liksom slutgiltigt besegrar vintern, för att använda det begreppet. Men hans främsta syfte, det är ju kanske snarare att ingjuta mod, uthållighet och handlingskraft i nuet hos de församlingar som led förtryck och förföljelse. Så Uppenbarelseboken är en skrift menad att ge tröst och den typ av hopp som ger kraft till att agera. Så om vi läser de första verserna där i kapitel 21 så står det så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa det, se, jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Fantastisk text. Så synen som Johannes har, den börjar ju liksom med att han ser en ny himmel och en ny jord. Och i vissa tider så har ju kyrkan talat om det kristna hoppet som att vår nuvarande värld eller jord en dag ska kasseras. Vilket ju i första anblick man kan tolka den här texten, eller hur? En ny himmel och en ny jord. Men man ska komma ihåg att det är ändå bildspråk som används här. Och många bibelforskare har ju protesterat mot det här tankesättet och visat att Bibelns texter snarare talar om en upprättelse eller en förvandling, en form av nyskapelse av den nuvarande jorden. Man kan alltså säga att det finns en koppling mellan vår nuvarande värld och den som vi väntar på. Och svänger vi förbi Paulus i hans brev till romarna så syns detta tydligare i kapitel 8. Vers 19, framåt läser jag några verser. Där står det så här. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapas har lagt under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Det är kanske en liten krånglig text. Paulus, han skriver ju faktiskt inte alltid så enkelt. Eller någon som tycker han alltid är lätt tolkad. Men man kan ändå tydligt se att skapelsen och frälsningen och räddningen hänger ju liksom lite ihop här. Även skapelsen, som också tydligt har påverkats av det brustna i tillvaron, alltså konsekvenserna av synd, död och mörker, ondska och så vidare. Även skapelsen hoppas ju och väntar på sin befrielse från denna trasighet. Så det kristna hoppet pekar på att den värld som Gud har skapat och som har blivit skadad då kommer att nyskapas och upprättas. Det är en fantastiskt starkt hopp. Snarare än att tänka att det ska kasseras, eller hur? Och jag tror att det finns en viktig skillnad i detta perspektiv. För det påverkar också hur vi tänker på och hur vi relaterar till skapelsen och naturen, eller hur? Om vi tänker att skapelsen en dag ska liksom kasseras så ligger det ju väldigt nära till hands, eller hur? Att se jorden som en resurs som vi kan utnyttja så mycket vi vill. Så. För den ska ju ändå kasseras. Men istället för att se skapelsen då som en fantastisk gåva egentligen, som Gud har gett oss uppdrag att förvalta och glädjas över och vårda. Och tänker vi att skapelsen ska kasseras så påverkar det kanske också vår syn på huruvida det faktiskt spelar någon roll vad vi gör i den nuvarande skapelsen. Eller hur? Varför investera eller plantera i en värld vi vet kommer förgöras? Jag tänker återkomma lite till detta längre i predikan. Men jag vill också att vi ska notera ändå i texten från Uppenbarelseboken att det är ju någonting nytt också som kommer, eller hur? Det är en ny skapelse och bland annat så står det att havet inte ska finnas med i första där. Och havet i Gamla testamentet det är ju ofta en symbol för kaos eller någonting stort och farligt som hotar världen. Så frånvaron av havet är ju liksom en bild av att det symboliserar fred och trygghet kan man ju säga. Eller står ju också att döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Det längtar vi till, eller hur? Till den som en gång var borta. Det är ju någonting nytt också som kommer. Den nyskapande världen kommer liksom se annorlunda ut. Det kommer vara någonting nytt. Även om det troligtvis är en form av fortsättning av den nuvarande jorden. Som också väntar på sin upprättelse. Och om det kristna hoppet då talar om en form av fortsättning mellan den nuvarande skapelsen och den kommande, alltså den nyskapande världen då sommaren kommer, för att använda den bilden, då uppstår ju frågan liksom, hur ser kopplingen ut? Eller hur? Och det vet vi inte exakt, ska man säga. Men kanske kan sambandet förklaras utifrån bilden av ett frö. För att ni ska se att detta ändå är bibliskt, så låt oss göra ett litet nedstamp i första Korintierbrevet 15. Där Paulus då svarar på frågor som korintierna har om uppståndelsen. Dels så försvarar ju Paulus tron på den fysiska uppståndelsen. I alla tider så har egentligen kristna försvarat tron på kroppens uppståndelse. Både tron på Jesu uppståndelse, men också tron att Gud faktiskt bjuder in människan till ett nytt liv och en fysisk uppståndelse vid tidens slut. Och bara en parentes, man kan ju fortfarande tala om en liksom plats där människor som har somnat in, att de är redan idag hos Jesus i paradiset. Men det bibliska hoppet är ju så konkret och så starkt ändå att det talar till och med om en fysisk uppståndelse. Där liksom himmel och jord på något sätt kommer det samman. Det är liksom inget mesigt hopp. Men då uppstår ju frågan då, med uppståndelsekroppen, hur kommer den se ut? Eller hur? Då skriver Paulus här i vers 35. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur dan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger dig den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Och i vers 42, så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som är sått föraktat uppstår i härlighet. Det som är sått svagt uppstår fullt av kraft. Några verser man brukar citera vid begravningen. Kopplingen mellan våra nuvarande kroppar och den kropp vi får vid uppståndelsen liknas alltså vid ett frö som läggs ner i jorden och dör. När det sedan uppstår och blommar ut så är det fortfarande samma frö på ett sätt. Men det är ju så mycket mer och så mycket härligare. Så det kristna hoppet talar om att det ändå finns en fortsättning mellan den nuvarande skapelsen och den kommande. En kontinuitet som kanske kan beskrivas som ett frö som har planterats och som kommer blomma ut i någonting fantastiskt den dagen då sommaren kommer fullt ut. Så låt mig nu avsluta denna korta rundvandring i kristnoppet, men ändå säga några ord om vad detta hopp kan få för konsekvenser för våra liv idag. Då vill jag återgå till bilden av att tala om sommaren som en bild av den framtid som Gud har lovat. Det kristna hoppet säger ju att sommaren oundvikligen är på väg. Och vi som då lever i vårens årstid, vi är kallade att aktivt vänta på sommaren. Att aktivt vänta. Och jag skulle faktiskt vilja hävda att hopp, det är kanske inte främst en känsla. Eller att hoppets främsta funktion skulle vara att bara ge tröst om att en dag kommer allt bli bra. Även om hopp ju också är det och gör det. Men det kristna hoppet är liksom inte tänkt att vara någon form av snuttefilt, förstår mig rätt här. Men det är snarare kanske en form av spade som läggs i våra händer för att sätta oss i form av arbete. Hopp kan hellre beskrivas som en muskel. Som blir starkare ju oftare vi använder den. Perspektivet som Guds löfte om en upprättad skapelse i framtiden ger. Det perspektivet är tänkt att frigöra oss att agera i nuet. I då motsats till vad hopplösheten gör med oss, eller hur? Den gör oss handlingsförlamade. Hoppet vill ge oss kraft till att agera. Att det faktiskt spelar någon roll vad vi gör. Så vi lever ju som sagt i en tid och en värld där mycket kan kännas mörkt och tungt och svårt. Det är liksom svåra situationer som möter oss varenda gång vi tar del av nyheter. Och när vi möter de här desperata situationerna så uppstår ju lätt tanken. Liksom, vad gör mina handlingar för skillnad, eller hur? Det är som en droppe i havet. En kort utläggning, men jag bor i ett område i stan där man inte vet hur man källsorterar. Varenda gång jag kommer till de där containerna, det är bra att man läser på skyltarna. För så här, ja, det kan vara plast här, det kan också vara papp, det kan vara liksom brännbart. Om du förstår, varenda gång man står där, bara, vad spelar det för roll att jag står här och sorterar mina sopor? Det är som en droppe i havet. Men om man tar bilden av att vi lever i vårens årstid, så tänker jag att vi aktivt kan välja att göra det som man ändå ofta gör under våren i väntan på sommaren. Nämligen att så frön, om vi använder oss av den bilden. För även om vi inte vet exakt hur det hänger ihop, så talar ju det kristna hoppet om att det faktiskt finns en form av kontinuitet mellan den nuvarande skapelsen och den kommande. Precis som det finns en fortsättning mellan liksom våren och sommaren, att det hör ändå ihop. Och om det är sant, kanske man kan tänka så här, tänk om varje handling av liksom medmänsklighet som vi gör faktiskt har betydelse. Tänk om det är ett frö som kan få göra skillnad här och nu, men som också kanske kan göra skillnad i det som kommer. Det är ett spännande perspektiv, eller hur? Så. Tänk om det ändå har betydelse att jag står där och källsorterar. Så. Sen hörde jag någon här förra veckan, liksom. Nu kommer jag inte ihåg procentsatsen, men någon som berättade att det finns något så här flockbeteende då med oss människor. Att om en viss procentsats, säger 20% av befolkningen, ändrar en åsikt och säger ja, men det är vi källsorterar, det är något som vi gör. Då är det så att majoritet eller resten anpassar sig efter det, för man uppfattar det som att det är den nya normen. Det är ändå lite hoppfullt. Det kanske gör ändå skillnad redan här och nu. Så. Men tänk om det är så att varje bön vi ber ändå är ett form av frö som faktiskt kan göra skillnad här och nu och i framtiden. Eller varje planta som vi planterar. Tänk om det också har betydelse, inte bara här och nu, utan framöver. Och Jesus själv, ska man säga, han började ju i det lilla, eller hur? När han förklarar hur Guds rike fungerar, som ju också är ett begrepp som talar om den här, hur Gud kommer rädda världen med Guds rike. När Jesus förklarar hur det fungerar, så använder han faktiskt bildet av ett frö. Kan man läsa om i Markus 4 om man vill. Men ett frö, det ser ju inte alls ut som vad det är det kommer växa till att bli, eller hur? Det lilla fröet har ju dock en inneboende kraft i sig, en växtkraft som är ganska enorm ändå. Så Guds rike planteras ju i det lilla, men har en enorm växtkraft. Och vi som lever 2000 år senare, vi kan ju se ändå hur det frö Jesus planterade, för att använda den bilden. Hur det ändå har faktiskt slagit rot i den här världen och växt till att spridas över jorden och bidragit till många positiva förändringar i historien. Inte alltid käpprakt, men överlag så har det ju bidragit till en förändring, eller hur? Tänk om vi skulle våga tro ändå att det lilla vi gör faktiskt är med en del av det större som Gud gör i den här tiden och i den kommande. Och i det perspektivet så får man ju kraft till att arbeta, till att så frön, även när vi inte alltid ser tydliga resultat. Vi får vila att ingenting som vi gör för Gud är bortkastat. Kanske är det faktiskt så att Gud inte jobbar med att kasta bort saker. Det kanske är så, som vi människor dock lätt gör. Men Gud jobbar ju ofta med att upprätta och använda det som finns. Ingenting vi gör i kärlek till Gud och våra medmänniskor är förgäves. Vi kan få vara en del av det Gud gör i hans förvandling av den här världen. Paulus skriver i Galaterbrevet att vad man sår får man också skörda. Var det motivet igen? Och låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Som församling så är vi bärare, tänker jag, av det kristna hoppet. Kanske kan man säga att vi är fröbärare. En liten så här på den. Men ni förstår liksom, det finns potential i det som vi bär på. Och att så frön i form av till exempel medmänskliga handlingar, att älska vår nästa och så vidare. Det är ju ett sätt att investera i sommaren, i framtiden. Så. Att agera är en hoppfull handling som också göder och sprider hopp. Hopp är en muskel som växer sig starkare när vi använder den. Så låt oss vara med och så frön i den här vårens årstid som vi lever i. Med vetskapen om att det finns faktiskt växtkraft i dessa frön, även om de ser små ut. Gud kan använda och använder det lilla som vi gör. Man kan låta det blomma ut till att bli något större och fantastiskt underbart. Så. Och en del blommor kommer vi få se redan i den här tiden under våren. Och andra frön kanske inte blommar ut förrän sommaren kommer. Låt mig be en kort bön så fortsätter vi gudstjänsten. Jag tackar dig Gud för din godhet och din trofasthet. Tack för att du är inte en Gud som kastar bort saker, utan du är en Gud som arbetar för att upprätta, för att hela och för att läka. Tack för den berättelse som du skriver i tiden, Herre. Tack för det som du har förberett och som kommer framöver. Tack för det tröst som hoppet om sommaren kan ge oss. Men jag ber också att det idag ska få ge oss en ny kraft till att också agera i nuet och att använda hoppet till att vara med och så frön i den här tiden som kan få blomma ut till någonting så mycket mer och större än vad vi kan föreställa oss och tänka. Kom helige Ande den här stunden och fortsätt att tala till oss och dra oss närmare dig och låt oss få en större inblick i det som du har förberett för oss, det hopp som vi har i dig. Amen.